Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén Kastenbäck och Vanessa Delvalle. Tänk att du ser en bil som du tycker kör lite vårdslöst när det har hållit ute. Tänk sen att du ser samma bil tappa kontrollen. Livet vändes helt upp och ner för Victoria när bilen körde rakt på henne. Och hon sen vaknade upp 2 månader senare efter legat i koma till följd av skadorna. Detta är Victorias berättelse om skadan och livet efter. Inspelningen här nu. Nu ska vi se så att inte Fender stänger av. Jag gör så lite så här.
Sally, så. Du står i vägen. Kom
hit. Hej Victoria.
Hej.
Hej, välkommen till Brottsofferpodden.
Tack så mycket.
Och vi har även Vanessa här bredvid oss. Eller jag har Vanessa här bredvid oss.
Yes, så jag sitter här också. Och det är digitalt idag.
Digitalt, så vi sitter... Du bor vart?
I Partille.
I Partille, och vi sitter i Vega. Gör vi. Och vi har även en liten gullig sak som heter Fendi mitt emellan oss. Som säkert kommer ta vår koncentration då och då. Men med kärlek.
Djur är så goa.
Ja, de är verkligen det. Jag tänkte på, jag ska läsa en liten artikel här som är från, vad var det, 2013 tror jag. Ja, 2013, 13 december 2013. Läget kritisk för den påkörda kvinnan. Läget är kritiskt för den kvinna i 20-årsåldern som blev påkörd vid Ica Maxi igår eftermiddag. Bilisten var på väg ner för Lars Kagsgatan vid Kristinebergs vägport när den av någon anledning fick sladd. Vid tiden för olyckan rådde ishalka på flera håll i Boråsområdet. Fordonet körde över en gång- och cykelbana rakt på en ung kvinna och kraschade därefter in ett staket vid platsen. Kvinnan var inte kontaktbar och fördes med ambulans till Södra Älvsborgs sjukhus. Hon flögs därefter vidare till Göteborg med ambulanshelikopter och hennes skador betecknades som allvarliga. Hon har inre blödningar och lårbens- och bäckenfrakturer, säger Thomas Fuxborg, presstalesman vid polisen i Västra Götaland. Sent igår kväll beskrevs hennes tillstånd som kritiskt. Mannen som körde fordonet misstänks för vårdslöshet i trafik. Bilen som körde rakt in i ett staket och inte stannade förrän den träffade en upplogad snövall har tagit till beslag av polisen för teknisk undersökning. Olyckan inträffade vid 16.45 tiden igår. Vad tänker du när jag läser den här artikeln?
Nej, alltså det är klart det är mycket känslor som spelar över liksom och kommer till. Det är mycket sådana här liksom, vad ska man säga, creep-känslor. Man får liksom rygg, ja, det kilar i ryggen. Det blir jättesvårt att liksom kunna ändå liksom förstå att det verkligen har hänt, men man vet ju liksom att det har hänt, så ja.
Ja, jag tänker att jag lyssnade på det här och bara tog med mig att det nästan är exakt 10 år sedan.
Ja, men precis. Mm. Olyckan inträffade ju den 13 december 2013.
Mm. Hur känns det?
Det känns ju lite halvbra, för att läkarna har ju gett utlåtande om att man brukar ju kunna se förbättringar hos människor som har traumatiska hjärnskador och andra liksom hjärnproblematik inom loppet av 10 år. Och nu vet jag ju att snart har ju mina 10 år gått, så jaha, är det så här det kommer vara liksom? Så man blir väldigt så här dummande och tänkande liksom. För att man har ju alltid velat liksom blivit som vanligt igen och kunna liksom återgå till sitt vanliga liv liksom.
Om vi gör så här, om vi backar bandet lite till de här 10 åren. Så om du beskriver själv med egna ord den här, nu stod det lite i artikeln så här, men om du beskriver själv med egna ord vad som hände strax innan olyckan liksom, och tar oss fram över hela vad säger man, förloppet.
Jo, det var ju så här att i oktober 2013 så blev jag sjukskriven för utmattning. För att jag både pluggade och jobbade samtidigt. Och då jobbade jag i Göteborg, bodde i Borås och sen pluggade i Borås. Så att det blev liksom lite knäppt. Så jag var sjukskriven. Och sen den 13 december så hade jag då bestämt mig för att nej, nu ska jag tillbaka till Borås då, för att jag hade varit hos min familj i Dalarna på besök. Och liksom försökte bara vila. Men så hade jag ju då liksom tänkt att nej, men nu ska jag tillbaks liksom. Nu ska I'm back on track liksom.
Du känner dig taggad på du känner dig taggad på framtiden?
Ja, men precis. Jag hade ju liksom sagt ifrån mig sjukskrivning och jag skulle ju börja jobba då. Jag hade ju ett timjobb som förskollärare vikarie.
Okej. Okay.
Så att då fick jag liksom hoppa in lite där det behövdes personal. Och det kunde ju vara om det var det inte fanns barnskötare eller liksom om det var någon förskollärare sjuk eller ja. Så att ja, jag var taggad liksom, för jag tänkte att nej, men nu ska jag åter tillbaks liksom.
Ja, vad hände den kvällen då? Eller den eftermiddagen kanske man ska säga. När du hade du lämnat familjen eller var du på väg hem från familjen?
Ja, de bor ju i Dalarna. Så att jag hade ju åkt tåg en hel dag typ. Så att jag hade väl precis kommit hem till Borås. Och under tågresan så hade jag kommit överens med en vän då liksom, att jag skulle komma till honom då när jag var där. För att vi är väldigt goda kompisar, så att då kände jag liksom att jag ändå ville liksom träffa honom och ha lite kul liksom.
Jag förstår.
För att man ändå liksom har vilat och tagit det lugnt under så lång tid. Så kom jag till Borås central då. Och där då kände jag liksom att ja, men det var lite småhat liksom. Jag fick ändå gå försiktigare än jag brukar när jag skulle hem. Och sen kom jag då hem, lämnade mina saker och sen så liksom tänkte jag, men då går jag till min vän då. Och sen så började jag promenera dit och hade väl kommit en bra bit på väg då. Jag bodde i stadsdelen Göta i Borås och det ligger ju inte alls långt ifrån Kristineberg. Det är ju bara typ, vad kan det vara? 2-3 kilometer någonting. Inte ens det.
Ja, du tänkte gå den biten?
Ja, jag gick den biten.
Yes.
För att det är ju inte alldeles långt. Och som sagt, då började jag promenera och allt kändes bra. Jag var peppad liksom. Nu kommer mitt liv tillbaks liksom. Så att jag alltid är så där liksom passionerad och engagerad. Och väldigt ambitiös. Sen var jag väl vid Ica Maxi, men då kände jag liksom att, men gud, vägen är lite ostabil här. Det här känns ju inte bra. Så då gick jag försiktigare mot det Kristineberg då, där han bodde. Mm. Och då får jag syn på, alltså då är jag nästan vid en viadukt, kan man säga, eller ja, tågbro. Och då får jag syn på en bil som kommer emot mig som har starka lampor. Mm. Men som inte är, liksom, är riktigt stabil. Och jag blir ju liksom rädd. Jag tänker liksom, det är ju halt ute. Vad fasen? Liksom, kommer den bilen där körandes liksom i den farten och ostabiliteten?
Mm.
Så jag blev ju liksom irriterad. Men sen såg jag att den där bilen kom ju, alltså, närmare och närmare mig. Och då blev jag bara så rädd. Så att jag liksom frös till is och hukade mig lite. Och sen bara, pang.
Hur lång tid var det innan du först upptäckte den tills du kände det där? Eller det blev pang?
Ja, det vet jag inte. Men det kan ju inte ha rört sig om många minuter eller många sekunder.
Ja, jag förstår.
Vad hände därefter?
Ja, det som hände var ju liksom att bilen då körde ju in i ett stängsel. Och då stannade ju bilen och föraren gick ut och kollade läget liksom. För att jag är ju en väldigt kort människa. Så att föraren trodde ju att, men det är ett barn. Ja, och sen liksom så försökte han då liksom, ringde han SOS och så lyssnade han på vad han skulle göra, vad han blev tillberättad av dem.
Mm.
Men det här är ingenting du minns sen, eller? Det här är vad du har
återberättat.
Var det, om vi ser, efter att du hör det här panget, var det nästa du minns?
Det nästa jag minns, det är ju alltså, vad kan det vara, typ februari, mars 2014.
Ja, så det är typ 2-3 månader.
Ja. Så alltså jag hamnade ju i långvarig koma.
Okej.
Okay. Åh, jävlar.
Mm.
Och när du väl vaknar upp där i februari liksom, och jag kanske börjar minnas lite så här, vad är dina tankar kring allt då?
Grejen är ju att jag började väl, jag blev väldigt, liksom om man säger väckt, för jag blev försatt i medicinsk koma först då, för att jag fick ju allvarliga skador naturligtvis.
Mm.
Jag fick ju både fraktur på mitt högra lårben och sen höger sida av bäckenet.
Mm.
Och sen fick jag ju också en allvarlig förvärvad hjärnskada. Och då var det ju liksom inneblödningar och slitskador och skador på hjärnceller och hit och dit.
Förstår jag dig rätt om de försatte dig i en koma till följd av hjärnskadorna?
Ja, precis. För att de ville att jag skulle, ja, de ville inte att jag, men de ville liksom att min hjärna skulle få vila och inte liksom ta så mycket intryck. Exakt. Att den behövde liksom tid att reparera sig.
Mm.
Men hade du typ några minnen för det här, du har berättat lite här, ditt liv kändes som att det hade kickstartat lite, du kände dig så här taggad, nu ska jag tillbaka skolan, allting.
Mm.
Sen helt plötsligt säger du bara pang och sen vaknar du upp på ett sjukhus och då är det plötsligt februari. Det måste ha varit väldigt snurrigt.
Alltså det, jag minns inte exakt alltihop liksom. Jag minns bara liksom där från februari, mars, då jag liksom mådde jättedåligt av att vara där på sjukhuset. Jag ville liksom inte göra sjukgymnastik.
Mm.
Jag ville inte göra arbetsterapi. Och jag ville alltså ingenting. Jag ville bara vara i rummet, liksom ligga i sängen.
Vad tror du det beror på?
Alltså grejen är ju det att jag hade ju en psykisk ohälsa då liksom där precis inne. Jag hade ju varit sjukskriven.
Mm.
Så jag tror ju att det lite har ju tack vare det att göra också. Men sen så tror jag ju liksom att livet tog en sån stor vändning. Så att det blev för mycket liksom att ta in för mig.
Mm.
Och sen så tror väl jag liksom att min hjärna hade väl liksom inte hittat alla vägar liksom och nya för att liksom kunna återhämta sig.
Men förklara dem på sjukhuset vad du har råkat ut för, anledningen varför du är där och har försatt sig medicinsk koma.
Ja, alltså både min mor och sjukvården var ju väldigt klara med att berätta för mig vad som hade hänt.
Vad fick du för tankar kring det? För det mindes du då den här bilen som kom åkande som du fick en känsla över att den körde på ett, vad ska man säga, okontrollerbart sätt eller ett sätt som kanske man inte borde köra under det, vad ska man säga, under den väder, ja, min svenska ibland, under den väderförhållandet, så säger man. Mindes du de här tankarna du hade precis innan du blev påkörd?
Alltså, det enda jag minns var liksom att jag var förbannad liksom på att bilen inte kunde anpassa hastigheten och liksom köra efter väglaget. Det är det enda jag minns liksom.
Så du minns ändå att du var arg när du vaknade?
Precis. Jag var alltså, när jag vaknade, men jag minns liksom när jag då blev påminn om händelsen och började få tillbaka liksom lite minnesbilder och liksom känslor. Mm. Så då kom det fram liksom.
Mm. Får jag bara fråga hur gammal du var? För det stod 20-årsåldern.
Ja, jag var 21.
Okej, så nu är du 31.
Jajamän.
Jag kan ju bara tala för mig själv, men hade jag vaknat upp efter 2 månader från medicinsk koma och jag hade minst ändå när någon hade förklarat för mig ungefär vad som hade hänt, att jag hade nog lagt ganska mycket skuld på den där chauffören. Jag hade nog känt ganska mycket hat. Hallå, kom inte själv 2-3 månader av mitt liv liksom. För att inte du kan hantera vägunderlaget. Så, men det var, så hade nog jag tänkt. Jag vet inte om du tänker så, men...
Ja, du sa ju exakt så som jag kände. Jag var ju så jäkla arg. Jag var ju liksom jävla biljävel och jag var liksom riktigt arg och frustrerad och liksom kallade människan idiot och hit och dit. Men det värsta var ju att eftersom att jag inte ville ha liksom varken sjukgymnastik eller liksom ville delta i någon rehabilitering alls för att jag mådde så dåligt. Så var det ju så att min mamma, hon kom ju upp dagen efter olyckan och liksom var vid min sida och var där liksom jättelång tid. Och så, ja, hon bodde ju i min lägenhet då medan jag låg på sjukhus. Och eftersom att jag var så där anti och inte ville liksom samarbeta, så var det ju så att då tog hon hem mig. För hon tänkte att ja, det kanske blir bättre i hemmamiljö. Och då fick ju liksom sjukvården då se till att jag fick ta mig runt med en rullstol. Och sen ja, så fick mamma stötta mig i allt. Alltså hon fick ju lyfta mig, hon fick borsta mina tänder, hon fick borsta mitt hår, hon fick mata mig, hon fick laga mat och hon fick ju allt och klä på mig till och med. För jag var liksom verkligen invalid just då. För att det var ju så nyligen så att...
Ja, det låter riktigt tufft. Vill du berätta lite?
Men det värsta var ju liksom att när jag hade kommit hem då till min lägenhet, alltså när mamma hade tagit hem mig, så vet du, och jag skulle följa med henne då med rullstolen till att liksom handla mat. Så man är tvungen att gå över en parkering för att komma in på ICA Maxi där. Och då mötte ju, alltså då liksom när vi var på väg dit så kom en bil och skulle gå ut från parkeringen. Och då liksom bilen med lyserna framåt och då blev jag liksom rädd och jag skrek och jag var liksom var jätterädd.
Jag måste fråga det här, att du berättade att din mamma hjälpte dig på det här sättet. Berodde det mestadels på skadorna i benet och skadorna i hjärnan, eller var det också för att du hamnade i någon, vad ska man säga, hamnade i något skede själv, i något läge, eller var det så att du var oförmögen?
Nej, jag var oförmögen.
Du var oförmögen.
Men så var det ju så här att min mamma ville ju inte utsätta mig för liksom att jag skulle behöva liksom få hjälp av hemtjänst och folk som jag inte känner. Hon ville ju liksom att jag skulle få hjälp av någon som jag känner och som jag känner mig trygg med och liksom mår bra av.
Mammor är så fina.
Ja.
Många mammor är så fina.
Okej då. Men jag tänkte att vi ska fortsätta lite med typ första året efter händelsen.
Mm.
Du kan förklara lite fritt och så kommer vi med lite frågor.
Ja. Nu är det så här att jag började ju minnas allt mer ifrån händelsen med tiden. Okay. Så där är 2014 kanske, typ vår, sommaren där, så blev jag liksom att jag började minnas bättre och liksom, och då fick jag en klarare bild liksom av vad som hände och hur liksom kände jag och liksom vad såg jag. Så fick vi ju då en dag hem ett brev från åklagarmyndigheten då.
Mm.
Där det stod liksom att de lägger ner då, för att det liksom inte finns bevis för att föraren har varit oaktsam.
Okej, så redan...
Och ni kan ju lova att jag blev ju så ursinnig.
Mm.
Alltså jag blev så arg så jag bara gråta, skrek och jag liksom... Ja, kunde inte sitta still eller?
Mm.
Så jag blev så arg och så berättade jag exakt vad det var jag minns.
Mm.
Och då liksom sa mamma, nej men vet du vad, då tar vi och gör så här. Ja, vadå, vad ska du tala om för mig vad vi ska göra liksom. Jag var ju hjärnskadad och inte liksom med på noterna. Ja, då sa han, ja men vet du vad, då överklagar vi det här, för att det här är beslut som man kan överklaga, så nu gör vi det.
Mm.
Hade du fått
och
läsa?
Så lämnar vi en bra motivering.
Men ursäkta, hade du fått läsa för undersökningen när de lagde ner den?
Nej.
Du fick inte läsa någonting?
Mm-mm. Nej. Det enda jag hade visste var liksom det vården och min mamma hade berättat för mig. Liksom.
Mm. Okej, men det var redan nedlagt där 2014 runt sommaren?
Ja, precis.
Oj, det var väldigt snabbt.
Och det var ju för att åklagaren i Borås då liksom inte... riktigt kände liksom att nej, men det finns ju inte någon bevis. Det, ja. Mm. Så att då såg man det ju som en riktig olycka liksom.
Mm.
För att det fanns ju inte någon bevis om att föraren hade liksom kört med oaktsamhet eller liksom kört för fort eller så.
Mm. Men gjorde ni då en överklagan?
Ja, gud ja. Mm. Ja, alltså jag var ju verkligen liksom strikt att nej, det ska överklagas. Så då skrev jag liksom det jag minns och vilka minnesbilder jag hade fått bak. Så då öppnade ju åklagaren ärendet igen.
Mm.
Och fick du även åka in på polisförhör och sånt? Eller räckte det med att du skrev in ett brev till åklagaren?
Nej, alltså grejen var ju att jag fick ju telefonförhör. För att det var ju inte polisen i Borås som förhörde mig, utan det var ju trafikpolisen i Göteborg, om jag minns det.
Mm-hmm.
Som hade hand om mitt ärende. Okay. För att det finns ingen liksom trafikrotel då, liksom, som har hand om sånt där i Borås. Så då går det ju till Göteborg som är större. Sånt.
Men det var det du gjorde... igen då när du överklagade?
Ja. Då fick jag ju komma in i... Eller fick jag ju vara med i telefon för att berätta det. Jag liksom minns och så.
Mm. Men
då la de ju ner det igen. Även fast jag hade liksom då förklarat liksom vad jag minns och allt det där.
Mm.
Men då liksom hade jag börjat liksom blivit mer med. Och liksom mer, vad ska man säga, engagerad. Så då liksom... Nej, då hade ju jag liksom läst på mig lite liksom om trafikolyckan och alla liksom papper som fanns och så.
Mm.
Och då att jag bara så arg så jag överklagade ännu en gång. Och liksom, då gick jag ju på liksom olika lagar och aspekter och liksom lagrum.
Mm.
Och liksom noterade liksom att ja, men skulle kunna dömas liksom utifrån den här punkten och den liksom.
Mm.
Och sen tänkte man liksom, ja, de här paragraferna gäller väl liksom.
Mm.
Visste du vem det var som, så... ursäkta, men visste du vem det var som hade kört bilen? Hade du fått namnet?
Ja, det var hade du? Min mamma nämnt till mig.
Ja, hade du på något sätt försökt att kolla upp han? Så här, jag tänkte ja. Om du hade det. Vad fick du för, fick du någon så här personliga vendetta tankar?
Alltså jag fick liksom såna här, ja du vet, Facebook är ju liksom, det är ju typ världens allt nu typ, det är ju typ Google.
Ja, Pandoras ask om man vill hitta, ja. Hitta saker. Man har käkat för precis. Middag till och med.
Så, så att jag hittade ju liksom då den personen på Facebook och då skrev jag till den personen och då fick jag så här små svar i början och liksom... Ja, det var hemskt det som hände och han ångrar sig så mycket och bla 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 liksom.
Mm.
Oj, och då intressant.
Liksom... Mm, och då liksom... Ja, det var ju också en sak som jag använde i min överklagan.
Mm.
Sen då. Liksom
men,
att
sa jag, han, ursäkta att jag avbryter nu, men sa han vad han ångrade? Eller var att han typ beklagade händelsen eller att han ångrade någonting i sitt eget utförande?
Nej, alltså han, jag vet inte om det var någonting i hans utförande. För han skrev bara, åh men gud, nej usch, jag ångrar den här händelsen. Liksom, mm. typ.
Men jag tänkte lite på, i början, innan vi började spela in, pratade du om hjärnskador.
Mm.
Och nu berättar du här att du ändå, efter att ni överklagade andra gången, kände att du var lite mer med i leken, om man säger så. Hur påverkade de här hjärnskadorna dig ett år efter?
Alltså det var ju det att jag hade ju sämre närminne och min kognitivitet var ju nedsatt.
Mm.
Jag hade ju liksom en ökad hjärntrötthet och jag var ju stresskänsligare och ja, vad ska man säga? Så jag var väl lite mer på ett barnsnivå, typ.
Mm. Vill du ge exempel på en vardagssituation där hjärnskadan påverkat dig negativt?
Ska jag ta ifrån hur det är nu eller hur det var
då? Förlåt. Hur det var då, ungefär ett år efter?
Mm. Nej, men det var ju klart, jag hade ju liksom fått mer men då liksom på så sätt att jag mådde ju dåligt psykiskt och mm. fick ju liksom äta mycket SSRI-preparat och ja.
Mm.
Och jag hade ju sömnproblem.
Ja. Det är antidepressiva.
Ah, okay.
Ja, det är serotoninhöjande mediciner. Mm. Serotonin är ju ett ämne som man har i hjärnan. Då, som, mm. ja.
Men vill du, jag tänker lite, vad var orsaken bakom att du till exempel tog SSRI-medicin?
Ja, men det var ju dels då för att liksom, jag liksom, ja det var ju den, oh, vad ska man säga, livskvalitet jag kände och liksom min situation. Och sen mm. så var det ju säkerligen också men efter att jag tidigare varit sjukskriven för utmattningsdepression. Då.
Mm. så lite av liksom sambandet.
Ja, så det är lite av kaka på kaka liksom.
Mm. Du berättade också lite om rehab.
Mm.
Jag vet inte om det var framförallt hjärngympa eller kroppsgympa. Men vill du berätta lite kring den perioden där du fick köra lite rehab och vad det förväntades att du skulle göra?
Mm. Grejen var ju det att jag blev ju liksom inlagd på rehabiliteringsmedicinska avdelning. Och då, det var ju där som jag kom då efter att jag hade varit i Göteborg. Mm. Och då var det ju liksom så att man skulle försöka få mig att hitta liksom nya vägar och kunna liksom bli mer mig själv och kunna liksom få en godtycklig vardag liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men, och det var ju både fysisk rehab då som sjukgymnastik och sen psykisk rehab då, att jag fick gå och prata med en psykolog. Och så var det ju liksom där att man ville ju träna min kognitivitet, så att jag hade ju arbetsterapi också.
Okej. Vill du ge exempel på någonting som du fick göra på arbetsterapin och sjukgymnastiken?
Då, ja, alltså sjukgymnastiken, då fick jag ju liksom program där jag skulle liksom göra vissa saker. Kanske till exempel att jag skulle göra något speciella liksom grejer för att liksom öka min kroppsstyrka eller för att liksom träna.
Mm.
Och
ursäkta att jag flickar in, men du var rullstolsbunden i början, berättade du. Hur länge var du det?
Ja, vad kan det ha varit typ? Ja, jag lämnade väl in den på våren 2015 tror jag.
Ja, det var alltså långt över ett år.
Mm. Men det var nog också bara för att jag var så liksom hemtam och hemma kär med den där rullstolen liksom. Behöver inte jag hålla på att gå och klänga och engagera mig liksom.
Jag fattar, det blev
så det var väl lite lathet.
Jag fattar. Ja. Ja, nu får du fortsätta där Vanessa tog vid.
Ja, nej men arbetssökning då.
Mm.
Det var ju liksom där att då kunde man ju få göra typ, man kunde få sy, man kunde få virka eller man kunde få liksom väva eller man kunde få rita, man kunde få måla, man kunde få plantera. Så det var alla möjliga saker liksom.
Det låter ändå lite mysigt. Kan inte ha varit det då, men att de gör sitt bästa i alla fall.
Ja, absolut.
Mm.
Nej, men alltså, vården har jag haft ett enormt tålamod med mig, för att jag har inte varit någon enkel patient. Jag skulle inte göra som de ville.
Ja, för jag tänkte lite på det. Hur långt, för du berättade att i början var du inte medgörlig. Så här, du satte lite på tvären. När började, hur länge hade du det beteendet och när började du typ, ja, kanske börja acceptera att jag måste faktiskt göra det här, det som de tycker förväntas eller förhoppningen från deras sida att du ska följa?
Ja, alltså grejen var ju det att jag slutade ju med mitt antibeteende så fort jag fick komma hem, så att då var jag ju fortfarande inskriven på avdelningen, men att jag hade så här ständiga hemmapermissioner. Okay. Så att jag fick sova hemma och liksom så.
Mm.
Så att då var jag liksom på sjukhuset från morgonen till eftermiddagen och så, ja. Och då hade jag ju liksom arbetsterapi och sjukgymnastik och hade samtal med psykolog och så.
Mm. Ja. Men nu har det ju gått 10 år. Mm. Vad skulle du säga, hur har den här händelsen som hände när du var 21 påverkat de här 10 åren? Både liksom om det finns något positivt med det här hela, eller om du har lärt dig någonting, eller om det har påverkat dig supernegativt, funkar ju också.
Nu tror jag ju att det här kanske är ganska självklart, men jag har ju lärt mig liksom att livet är verkligen kort och man ska inte liksom hålla på att dra ut på saker, och för att alltså, nästa sekund då kan det vara slut liksom.
Mm.
Det kan ju bara liksom vara att en tv sprängs, eller liksom det kan vara att det börjar brinna, eller liksom man blir påkörd, eller man skada sig på annat vis, eller ja, man får sjukdom liksom. Det kan ju vara, alltså det är verkligen ömtåligt. Det har jag verkligen fått lära mig att det är.
Så du
och inte liksom dra ut på saker.
Så du kan rent av känna lite tacksamhet att du lever?
Ja, ja, absolut.
Men jag är lite nyfiken på att hoppa tillbaka i det här, när den här maniska personen säger jag ska fan få dit han. Så här, han ska inte komma undan. Mm. För det låter lite på det. Du överklagar på överklagar och du blir mer och mer klar i huvudet. Och börjar ta lite mer info. Stämmer det?
Jajamän.
Så här, hur många gånger överklagade du?
Vad kan det ha varit? Totalt sett så tror jag att jag överklagade 2 gånger. Alltså för att få en rättegång i tingsrätten.
Men var det själv eller hade du hjälp av en advokat?
Nej, det var själv.
Det var själv.
Mm.
Och, men till slut fick du igenom det, va?
Jajamän.
Vilken vinkel?
Till slut så orkar de inte hålla på och neka mig.
Det är bra. Men vilken vinkel tror du att det var som gjorde att du faktiskt gick igenom där? Vad var du, vilka knappar var du tryckt på? Eller vad var det du belyste i själva händelseförloppet?
Nej, alltså jag tror ju liksom att det handlade väl mest om att jag ändå, jag var mån om att hela tiden liksom säga att nej, men jag har bättre minne av händelsen och liksom, ja, jag vet mer liksom. Jag liksom är inte helt borta som ni tror. Typ. Ja. Så att till slut så kände de liksom, ja, men hon har ju ändå liksom, när hon väl har överklagat och så, hon har ju skrivit i princip samma saker, så att det måste ju vara så liksom att hon ändå har minne och så av det.
Yes. Och du, först var det i, vad var det i, när var det, fick första att det aldrig lagts ner, vilken månad var det? Vi nämnde ju det, det var i...
Jag tror det var 2014 om jag
minns
helt rätt. Så. Ja.
Och när var det de bestämde sig för att det faktiskt skulle gå till rättegång?
Det var... undrar om det kan ha varit... 2017 kanske? Jag har inte jättebra koll på det där. Alltså, jag är lite borta i sinnet.
Jag har ju kollat... Men det... Jag har kollat på papperna så jag skulle kunna, men det är inte så supernoga.
Men,
nej. Men vad får du för känsla när du faktiskt får hem ett brev eller att det ringer någon och berättar att nu ska vi ta det här till rättegång?
Alltså du ska bara veta liksom att jag var ju så stolt och jag var ju så glad och jag kände mig så stark. Och jag kände liksom att äntligen lyssnar någon på lilla mig. Liksom. Ja. För att det här är liksom, alltså det kändes hopplöst.
Ja, vad skönt. Också att du har kämpat hårt för också.
Men ja, gud ja.
Men så hur lång tid var det från de hade bestämt sig att de ska ta upp fallet tills det verkligen var en rättegång.
Ja, alltså det tar ju längre tid än vad man egentligen liksom tror. Det kan ha tagit typ... Ja, ett halvår år, någonting kanske.
Så det är nästan i, det är slutet av 2017 eller början av 2018 där någon gång?
Ja, jag tror det. Ja,
så det är typ 5 år efter händelsen. Du är envis.
Ja, det sa du något. Jag är jäkligt envis.
Ja, det är bra. Påminn mig att jag aldrig ska hamna på din bad side. För
du, då får du nog dig på en smocka.
Ja, du tar mig på utmattning tror jag.
Ja, verkligen. Men hur var det? Jag tog ju liksom både på utmattning. Så att...
ja, det... ja. Men alltså då hur... Sen gick ju tiden. Du sa ju ett halvår till rättegång. Sen började rättegången närma sig. Sen helt plötsligt var det bara någon dag kvar. Så här, minst de dagarna.
Så här, alltså innan. Grejen var ju det att redan där innan så tänkte jag liksom, men gud, jag är ju jättenervös. Alltså, hur kommer det här bli? Liksom, jag ska träffa honom och jag ska liksom sitta där och prata, bla bla bla. Liksom. Så att jag tog ju kontakt med Borås stads då, alltså sånt här center för unga brottsoffer.
Ja, okej.
Och då började jag prata med en kurator då som heter Monica Lindros. Och då stöttade hon mig i allting liksom. Då gick vi igenom allting och vi gick och kollade på en rättegång så jag fick se hur det skulle se ut och hur det skulle vara liksom. Och jag fick liksom tala mina känslor kring det och så pratade vi om händelsen. Och, ja.
Men du borde också fått en målsägande advokat, va?
Nej, det fick jag inte.
Men du fick inte det?
Och anledningen var ju för att ja, men jag känner ju inte den tilltalare så att då kvittade det väl. Liksom. Jag har ju åklagaren på min sida.
Ja, typ. Okej.
Men hur jag hade ju liksom ansökt om att få ett målsägande biträde. Mm. Och då var det min advokat som jag har i samband med försäkringsfrågor.
Okej. Och det är ett annat vi får prata lite om sen, om försäkringar. Men vi spinner vidare kring rättegången här. Men då började ju rättegångsdagen. Mm. Och hur var det själva när... Ja, jag vet hur det är, tyvärr. Ska jag säga. Jag är ju själv... Mm. Suttit där på bägge sidor. Så man sitter utanför. Man hör någon röst pratar. Så här, nu tar vi upp det här fallet. De ser någon paragrafer, bla bla bla. Och man ska gå in. Så här, hur var den känslan när vi gick in i rättegången?
Alltså jag var ju jättenervös. Och liksom kände jag bara nej. Ja! Liksom nej det var läskigt.
Såg du han? Såg du han utanför?
Nej. Alltså jag såg inte det. Jag vet inte om de kanske gjorde så att han fick vara i ett annat rum eller något. Men nej, jag fick inte se honom då. Så att när jag då kom in i rättssalen och hade suttit mig ner på min plats bredvid åklagaren. Så då kom ju han in då med sin advokat.
Hur var det att se han? För du har ändå skrivit till han på Facebook så har du ändå sett någon slags profilbild.
Alltså det var... Nej, vad ska man säga? Alltså, jag kände bara liksom, aha, det är du som skadar mig för livet. Där har jag ett ansikte på dig. Mm. Och sen så liksom... kände jag bara liksom... olustighetskänslor.
Mötte han din blick?
Nej, det vågade han inte. Nej. Han kollade bara ner i bordet hela tiden.
Pratade han någonting?
Jag kommer inte exakt ihåg det, men jag tror inte han gjorde det. Jag tror det var hans advokat som förde hans talan. Jag har starkt minne av det.
Okej, så han sa aldrig någonting direkt till dig? Typ förlåt?
Nej. 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 Han ville liksom inte ens möta min blick. Han ville inte prata med mig. Han ville liksom... jag vill bara få det av stök och sen bara iväg. Typ.
Men han måste ändå fått frågor av åklagaren om själva händelseförloppet.
Jo, naturligtvis fick han ju det. Och då svarade han väl liksom halvdant.
Yes, alltså nu misstolkar man rätt när jag säger enligt dig halvdant. Så här, men, för du har ändå din bild av det här ganska klart. Att du ser en bil kommer åkande och du tycker att den kör vårdslöst redan direkt. Du reflekterar över det. Och jag antar att när han sitter och pratar så låter det absolut inte likadant. Han förmildrar det garanterat.
Verkligen.
Vill du ställa dig upp och skrika sluta ljug?
Ja, det vill jag. Och jag var ju så frustrerad och ledsen. Och det var just när han berättade för liksom rätten då det kom att ja, min varningslampa lyste i bilen, men jag kände inte att det var så allt, så jag sänkte inte farten.
Hur var
då
det?
Då blev jag Ja, då tappade jag det helt totalt. Alltså då började jag liksom gråta och nästan skrika. Så då sa ju rätten till att ja, nej, vi tar en paus. För att de liksom såg ju liksom att nej, jag behöver ta en paus.
Vill du lite kort sammanfatta hans berättelse? Liksom vad var hans upplevelse av vad som hände?
Hans upplevelse var ju då liksom att han hade ju varit hos sin bror då på Kristineberg tidigare den kvällen, eller eftermiddagen, eller vad man ska säga. Och sen skulle han då köra till sitt jobb då som yrkeschaufför. Han är lastbilschaufför.
Känns lite ironiskt. Förlåt att jag skrattar.
Men i alla fall så, ja, han berättade att ja, men han skulle åka hem då, liksom, att han skulle jobba. Liksom, och han skulle liksom hem, hämta grejer och fixa och ha sig.
Mm.
Och sen så liksom, körde han liksom, och det känns inget fel. Liksom. Och sen så sa han att han kom då till den där backen, där den där liksom... vägkrönet där, eller ja, vad ska man säga, det är bron här.
Okej.
Liksom. Och då sa han att, då kände jag liksom att min bil började tappa kontroll. Och då liksom sa han att, ja, och sen bara, jag fick inte kontroll på bilen och då blev det liksom att jag körde på henne. Men och så sa han liksom att han hade mått dåligt efteråt och ja, och sen så tryckte han ju också på och jag fick ju också skador. Jag fick ju svårt med min axel och bla bla bla.
Jag tänkte faktiskt fråga det nu, om han själv fick några skador.
Ja, det alltså han inte var direkta skador så, det var väl mer det liksom att han har ju, jag vet inte om man har det än, men jag har problem med axeln någonting.
Jag måste också fråga det här, för att eftersom jag har suttit med i rättegångar så vet jag att när advokaten pratar så utifrån han då som misstänkt, så låter det väl, han förmildrar allt så jättebra, för hans jobb är försöka få han få så låg straff som möjligt. Och
ja,
sitter man som målsägande, då kan det vara ganska tufft att lyssna på det där just under advokatens slutplädering. Men sen så brukar det oftast vända när åklagaren då kör sin slutplädering. Men vad hade du för tankar och känslor när advokaten körde sin? För att där kan man ju kanske, i alla fall jag, har känt att shit, människan kommer gå helt fri, eller så här, de har inte lyssnat ett skit på mig. Vad är det jag hör?
Så alltså, jag var ju förbannad och jag liksom tänkte ju i huvudet liksom, håll käften, ditt stolpskott ungefär. Du vet ingenting, du har inte svart med, så du ska fan inte öppna din käft typ. Jag var riktigt förbannad. Och, ja, jag var riktigt trumpen. På när han hade sin slutplädering. Men sen när åklagaren hade sin slutplädering och förklarade då liksom att ja, men nu har ju det framkommit det här och det här och det här. Så jag tycker ju liksom att ni borde ju döma honom för vållande till kroppsskada.
Mm.
Ja. Och sen så under rättegången så var det ju ett vittne om... Jag vet inte om man ska se det att det var till hans fördel eller till min fördel om man säger. Men det var bara en brandman som kom och vittnade om att det var halt väglag.
Mm. Ja, för jag läste det i rättegångspapperna. Det hade varit... Det hade absolut inte varit halt först. Men sen hade det blivit fläckvist, exakt.
Mm, det är fläckvist halka liksom.
Ja.
Mm. Så att då var det ju en brandman då vid namn Claes Hof då som vittnade om själva liksom väglaget.
Men jag måste också få en sidospår här. Hur tillbaks är du fysiskt och psykiskt? För nu har det ändå gått 5 år. När du sitter i rättegången.
Alltså, jag är väl inte färdig med min fysiska rehabilitering helt. Jag går ju fortfarande på primärvårdens sjukgymnastik. Jag mådde ju inte bra psykiskt, så jag gick ju hos psykolog. Jag medicinerades med antidepressiva läkemedel. Sen...
Du hade en lång bit kvar att vandra och då har du fortfarande.
Ja, alltså jag hade en lång bit kvar då. Nu har jag väl kommit lite närmare liksom dit jag vill, men ändå inte.
Hur lång tid tog det, nu bytte jag ämne lite, men tillbaka till rättegången. Hur lång tid tog det innan domen, var det en vecka eller innan du fick pappren? Och vad det blev för utfall?
Nej. Jag tror att det var 3 veckor, en månad. Mm. Eller något liknande.
En annan fråga. Gick ni ut samtidigt från rättegången?
Det minns jag inte, men det tror jag absolut inte.
Nej. Men hur var det att öppna brevet då? Nu har det gått 3 veckor, en månad. För jag kan tänka mig att du tänkte mycket på det där. Och sen kommer brevet hem. Du öppnar det. Du börjar skumma igenom. I början så står det lite oklarheter. Man fattar inte allt. Men sen så står det så här. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte exakt vad som står. Men det är någonting där man kan fatta att vad domen blev.
Mm.
Och kan du berätta för oss vad som stod där?
Alltså grejen var ju det. Att, när jag fick hem det där brevet så tänkte jag liksom att. Jag kan inte öppna det hemma själv liksom. Så jag tänkte att nej, då åker jag till ett café och öppnar det så att jag är bland folk.
Mm.
Och då öppnade jag det på kaféet och då såg jag liksom att den tilltalade frikänns från alla punkter liksom. Man bara, okej, där vill jag egentligen skrika och gråta, men och så tänkte jag liksom, jag är på ett kafé, nu måste jag tänka på att inte liksom, ja, göra mig synlig för att vara konstig.
Ja, jag förstår. Jag förstår mycket väl. Men det kändes som ett tårslag. Så här sitter du kvar med dina skador och han går helt fri.
Precis. Och sen så tänkte jag, ja visst, jag vet ju inte exakt vad han får betala för liksom försäkringspengarna som kommer liksom. För jag har ju fått en massa pengar utav liksom hans försäkring. Att han hade ju en trafikförsäkring. Det måste man ha när man har bil. För att det kan ju hända liksom olyckor och ja. Det kan ju liksom hända saker med bilen. Så att jag har ju fått ersättning av hans trafikförsäkringsbolag då.
Mm. Men nu har det ju gått 10 år, vilket vi har nämnt nu en del gånger.
Snart 10 år, ja.
Hur ser ditt liv ut idag?
Idag så är jag sambo med min fästman. Och vi bor i Partille i en lägenhet då, tillsammans med en av mina katter. De andra katterna som jag hade vid de tillfällena har ju tyvärr gått bort. Jag håller ju på och studerar.
Vill du berätta vad du studerar?
Alltså jag har börjat på en utbildning till att bli hotellreceptionist. Men jag har ju också sökt in till utbildningen medicinsk sekreterare. Okay. Och statsvetarprogrammet på Göteborgs universitet. Så jag får se om jag kommer in på något, vilket jag väljer. Liksom. Jag vet inte riktigt.
Vi håller tummarna för dig.
Ja, tack snälla. Jag känner liksom att utifrån hur min... Alltså i mitt liv är nu så måste jag liksom ändra yrke, för jag klarar inte av att arbeta som det jag utbildar till.
Men kopplat till det här lite, hur går studierna med dina kognitiva svårigheter?
Alltså det är ju kämpigt med studier, det är det ju naturligtvis. Och när det är liksom prov och sånt, och så det är klart, det blir ju ett stresspåslag, och stress är ju negativt med min hjärnskada liksom. Så det blir ju liksom att då kanske man inte minns allt man läst eller tagit till sig liksom. Och, ja.
Hur formas din vardag kring din skada?
Min vardag? Ja, vad ska man säga då? Det är väl så att jag ska försöka se om jag kan ta ett bra exempel.
Det är bara att tänka.
Det kan ju vara liksom, ja. Men det kan ju vara till exempel att min sambo då, hans klocka liksom ringer ju vid 8 då, men nu är ju han lite som han är, så att det blir oftast en eller två snusar på det. Men i alla fall. Så då brukar jag väl liksom, har jag gått och lagt mig hyfsat tidigt dagen innan, så kan jag ju liksom gå upp och vara lätt liksom. Men har jag lagt mig lite senare, alltså typ 10, 11, 12 slaget där, då blir jag ju trött och vill ligga kvar liksom.
Vänta tills ni får barn. Vi hörde att du var fästman. Då betyder det att ni ska gifta er eller?
Vi är förlovade, ja.
Ni är förlovade, ja. Grattis.
Ja, tack.
Men jag måste också flika in, så här, bara fråga, du nämnde fått mycket pengar, försäkringspengar. Så här, du behöver se inga siffror, för det är helt intressant. Så här, men tycker du på något sätt...
Nej.
Tycker du på något sätt att det är... Man kan aldrig få för mycket pengar, har hört. Men tycker du på något sätt att den summan du har fått eller får så här, faktiskt har... varit okej? Okay. Har det varit skäligt?
Har det speglat de skadorna eller din upplevelse?
Nej. Alltså, pengar kan ju inte gottgöra för det här.
Nej.
Inte under några omständigheter. Det är ju liksom en förlorad tid i livet liksom.
Jag kan verkligen...
Nej, det kan inte ersätta.
Nej, jag kan relatera. Jag har faktiskt själv... en skada som gjorde att jag inte kunde gå på ett år. Och jag fick pengar också. För det var sjukhuset som gjorde fel. Men det är en livslång skada som jag kommer leva med. Vilket förmodligen du också kommer leva med. Så att de här pengarna känns himla... Ibland känns det lite som en så här... Det går inte så efterlikna som ett plåster på såren liksom.
Nej, precis. Alltså det är som att man försöker liksom göra det som att här får du ett plåster på såret. Lilla vän, du kommer gå bra.
Ja. Men du är väldigt stark. Och vi är jättetacksamma att du hörde av dig och att du berättar.
Ja,
Ja, verkligen, verkligen.
Ja, men jag tycker liksom att det är väldigt viktigt att man ändå berättar om såna här grejer som man verkligen får se, att rättssystemet är allt annat än perfekt, och sen liksom att det finns alla möjliga människor till allt liksom. Mm.
Jag måste fråga, för när jag läste undersökningen så sa han att han hade slutat köra som yrkeschaufför. Alltså, eftersom jag är som jag är, så fick jag tankar, det låter ju skitbra för han att säga så. Fick du några tankar också att det här hittar han ju bara på för att folk ska tycka lite synd om han?
I princip, ja.
Ja, ser, vi känner varandra bättre än vad vi tror, hör jag.
Ja, nej, men och sen så liksom, jag kände ju liksom, ja, visst vill jag att folk ska tycka synd om dig. Men liksom, det är jag som är skadad för livet, hallå. Liksom, det är jag som nästan dog.
Jag måste bara nämna att han behöver inte ha sagt så. Det var bara jag som sa det. Så att på något sätt att folk som lyssnar på det här tycker, vad håller Joakim på med? Han kan inte bestämma vad folk säger. Så att det var,
men... Nej, men alltså, grejen är ju det liksom, att han har ju ändå varit så... Jag har ju läst lite förhör på senare tid. Och då har han ju framkommit liksom bara... Men jag fick ju den här skadan, så jag kan ju inte arbeta som yrkeschaufför och bla bla bla.
Ja, ah, okej.
Okay. Så att det var ju lite så.
Yes, men du kände ljus på framtiden.
Och sen så ryckte han väl på det också.
Ja, jag förstår. Så, men du kände ljus på framtiden. Du har en sambo, ni ska gifta er. En fantastisk katt. Ja. Och du har börjat plugga allting. Så det finns en ljus framtid. Och dessutom att du har nämnt lite att tacksamhet över att leva.
Mm, absolut, absolut.
Så att även oavsett vad så kan man hitta en glimt av ljuset i mörkret. Säger jag fel om jag säger så?
Ja, men absolut. Men jag kommer ju få kämpa med liksom hjärntrötthet hela mitt liv. Jag kommer ju förkämpa mig liksom mina nedsättningar, att jag kanske har sämre närminne liksom.
Mm.
Att det liksom blir lätt jobbigt för mig i liksom stressiga situationer och att saker tar mycket hårdare på mig och så.
Ja. Det är ju svårt det där. Man måste alltid liksom fortsätta jobba med acceptans. Det är så svårt.
Mm.
I vissa dagar kan man känna så här, ja, men det är okej, det har hänt. Och sen en annan dag kan man bara vara så jävla förbannad.
Ja, alltså det är som att vända på en krona typ. En av dem så kan det vara liksom hur lugnt som helst. Mm. Och sen andra dagen då kan man vara helt explosiv, arg och ledsen och frustrerad och allt.
Med, jag vet inte om det kanske börjar bli dags att avrunda. Jag tror vi har fått med det mesta. Som Vanessa nyss sa, tackar så jättemycket att du ställde upp och att du hörde av dig. Och sen får jag önska dig all lycka till i framtiden. Och hoppas att du...
Ja, men tack så mycket.
Du blir, att du inte råkar ut för mer otur, olyckor.
Ja, nej, det hoppas vi inte.
Så får jag,
men
så
jag får tacka så hemskt mycket för att ni liksom ändå ville liksom... sända ut liksom det här och liksom låta folk höra hur det kan vara.
Mm.
Därför vi finns.
Ja.
Ja.
Så tack igen.
Ja, jag tänkte bara ställa en sista fråga till dig.
Mm.
Jag vet inte syftet bakom att du hörde av dig till oss. Men jag skulle vilja fråga, varför tyckte du att vår... plattform var en lämplig plattform?
Därför att då visar liksom att rättssamhället är liksom så himla, vad ska man säga, man kan inte liksom det är så här jobbigt. men rättssamhället är ju liksom inte... Det är inte lika lätt som att åka på en räkmacka där.
Nej.
Det är mycket problem. Och det är inte alltid rättvist liksom.
Nej.
Och jag vill ju ändå liksom belysa det som inte är rättvist.
Mm. Jag tycker verkligen att du gör rätt i det. Jag ville bara se vad du kände själv. Och om du känner att du har fått fram det du ville uttrycka.
Jo, men absolut.
Mm.
Jag tänker ju liksom att det, jag vill bara uttrycka liksom det här. Och jag vill liksom att ja, de som lyssnar på sån här grejer, att de ska få veta liksom, ja, så här kan det gå.
Mm.
Och liksom att folk blir medvetna om att saker kan hända så snabbt.
Mm.
Alltså på mindre än en sekund.
Mm. Ja, men tusen tack. Finns det någonting du vill tillägga?
Nej, alltså det är väl bara liksom att man, jag tycker man ska vara noga med och liksom hur man är i trafiken på vinter, höst och så. Mm. Att man då liksom att man byter däck i tid och att man liksom inte kör en bil som kanske måste repareras eller liksom har problem med någonting eller så.
Men toppen. Då så, jag tycker att det var ett superbra avslut.
Ja, det tycker jag också. Tack igen och jag önskar dig en fortsatt fin dag. Ja, och,
ja men tack detsamma.
Ha det så bra. Hej då.
Ja, men detsamma. Hej.
Ta hand om dig. Hej.
Ja, ni med. Hej.
Hej.
Jag vill återigen tacka er för att ni lyssnar på denna podden och att ni sprider podden vidare. Har ni frågor eller funderingar till oss, tveka inte att skriva eller höra av er på PM eller till mail på brottsofferpodden@gmail.com. Följ oss gärna på Instagram, Facebook och TikTok. Den här podden är skapad av Joakim Lindén, Karsten Bäck och Vanessa Delvalle. Jag hoppas att du får en fortsatt trevlig dag, kväll, natt eller vad nu klockan är när du lyssnar på det här.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Du förstår, för skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.